Hej och välkomna till den politiska pratpodden Lilla Drevet. Jag heter Liv Strömqvist och för att jag inte bara ska prata själv i den här podden utan också bli avbruten ibland så har jag med mig i studion två killar, nämligen
Hej.
Ola Söderholm och
Hej.
Kringland Svensson.
Jag försökte göra avbrytningsskämtet.
Mm. Jag hoppade efter.
Min timing var lite off.
Tyckte de var underbara, Ola.
Det går väldigt, väldigt bra för den här podden, Lilla Drevet. Och det går väldigt, väldigt bra för oss, Lilla Drevets medlemmar.
Mm.
Jag kan till exempel läsa högt här från Kitty Jutbrings blogg, där hon i veckan skrev det här inlägget om sin förlossning. 3000 gram och 15 centimeter lång, 10 dagar för tidigt kom han. Kringlan är här.
Mm.
Hon har döpt sin son, förstfödda son efter dig.
Sin lilla drevet.
Nästfödda son väl?
Ja, men hon har en dotter. Men
ja, det var en dotter bara innan. Okay, ja, det var ju...
En dotter som heter Nanna.
Det är alltså lilla drevet där liksom för 10-talet var skärgårdsdock, det var för 90-talet.
Just det.
Det är sån Vilma-effekten. Nu är det kringlan-effekten.
Kommer komma en sån helgeneration av små kringlan.
Vi kan ju hoppas.
Mm.
Är det därför du... För du håller på att lansera K. Svensson.
Det är för att slippa sammanblandas med Kitty Jutbrings son, ja.
Att ingen ska tro att du har kommit ut ur Kitty Jutbring.
Skit i allt det här. Snart ska det väljas en ny partiledare för KD.
Mm.
Och mycket pekar på att det blir antingen Ebba Busch Thor eller Acko Ankarberg. Båda de två väldigt starka kandidater. Och extremt bra kandidater. Båda två. Mm. För att båda två har ljust hår.
Ja, just det. Det har båda.
Eller hur? Mm. För att alliansen har ju redan, som bekant, en brunett, Anna Kinberg Batra, och ett härligt redhead, Annie Lööf.
Just det. De samlar ihop till ett Charles Änglar.
Precis. Ja. Och nu, med ljushårig KD-kvinna, så har alliansen liksom ett historiskt unikt tillfälle att skapa sitt eget sugar babes med olika kvinnliga partiledare vars hår skiljer sig från varandra på olika kompletterande, kontrasterande sätt. Och det är det också som gör att Jan Björklund måste tvingas avgå snart.
Han passar inte in i det Sex and the City-livet som alliansen kan bli.
Exakt. Det är
liksom en enda sån lång brunch.
Allt annat skulle vara jättekonstigt liksom. Nej, men det kommer bli väldigt konstigt nu när alliansen då liksom har inlett den här stora, viktiga processen som jag antar måste vara planerad sedan väldigt länge. Man har den här omfattande reformplanen där man ska liksom reformera alliansen till ett eget pussycat dolls i riksdagen. Då vill man ju ha liksom en balltjej i afro, eller hur? Som fjärde medlem. Man vill ju inte ha Jan Björklund. Det är ju som att liksom... Jan Björkman skulle vara med i Spice Girls, eller hur?
Mm.
Jag tror att det är bra att verkligen försöka ha en fjärde kompletterande frisyr som också är en tjej. För jag tänker att den här idén att man har så här tjejer och olika frisyrer och olika hårfärg, det är liksom så otroligt populär och så otroligt... Det är liksom inte rimligt att det ska ha haft det enorma kulturella utbredningen, den idén. Med en grupp kvinnor med olika hårfärg. Om det inte skulle vara en väldigt, väldigt bra idé.
Men precis, det har ju en viktig funktion såklart. Exakt. Annars skulle vi inte sätta det så ofta.
Jag tänker också på Elvan Tingeling till exempel. Har ju olika vänner med också olika egenskaper. En rolig rödhårig, en smart svarthårig, en bohemisk brunett och så vidare. Men hon har inte en Jan Björklund Elva som sin kompis.
Men det finns ingen som kan något om storytelling som har liksom gjort så att det är fyra karaktärer och alla har samma hårfärg någonsin.
Nej,
fyra
precis.
Kvinnliga. Och ingen skriver in en Jan Björklund.
Nej, exakt. Det är som att skriva in Jan Björklund i Sex and the City, som du sa innan.
Mm,
att vi är och fikar en rufsig blondin, en cool rödhätta, en klassisk mörkårig skönhet och Jan Björklund kommer in, beställer en kaffe på stamhaket, fnissar, kanske filosoferar lite grann om killar. Är det så att killar egentligen är som äppelpaj? Eller är det så att det är äppelpaj som egentligen är som killar? Säger Jan Björklund tankfullt. Rör om i sitt te.
Han har en för rastlös aura för att vara en sån bra oändlig brunch person. Eller då, som vi sa, han kunde inte ens sitta på en stol i Aktuellt utan att se konstigt ut.
Nej.
Jag tror inte man kan ha så här
lång, skön brunch med honom. Precis, eller spankulera ensam en voiceover. So that made me wonder. Was it really? ge Samantha ett råd om Pessar. Eller det är som att John Björklund skulle vara med i Girls. Så här, Marnie och Hanna möter upp Jessa på abortkliniken. Med John Björklund. Han hänger på. Han har ett jättekänslomässigt samtal med Jessa. Jag ska hjälpa dig ta hand om barnet, säger han. De kramar varandra i en stark scen.
Men de kanske kan ha en skojbög istället, Folkpartiet då?
Ja, det skulle de kunna ha.
Ja.
Absolut.
Då kanske man... Det kanske finns fler skojiga bögar än någon sån vildkatta med stort afro.
Men finns det...
det måste inte vara en afro, det skulle kunna vara lite vad som helst. Bara en annan frisyr. Jag tänker också med en kortklippt till exempel, det skulle kunna funka.
Rakad?
Ja, absolut. Mm. Jättebra idé. Jag gillar hur du tänker.
Finns det skojiga bögar i Folkpartiet? Centerpartiet är ju bättre beställda på den fronten.
Man får göra en liten rokad kanske. Då kan Folkpartiet få lyfta fram en rödhårig tjej. Och så tar Centern en skojig bög.
Jag tror mer på det här...
Annan frisyr bara.
Nej, jag tror mer på det här. Att de måste ha en fjärde kvinna. På att det ska bli bra.
Det kan ju också vara att man har, gör som i fem böckerna mer. Att den sista medlemmen är en hund. Jag läste en intressant artikel i Aftonbladet, alltså själva moderskeppet till den här podden.
Mm-hmm.
Och där fick jag veta att det varit tittarstorm mot SVT. Har ni känt av den?
Nej.
Nej. Det var dokumentären Den som inte får finnas, som inte längre får heta så. Många hörde av sig och var upprörda. Och SVT har nu varit tvungna att byta titel på filmen. Kör en triggervarning här nu, för jag kommer läsa den förbjudna titeln en gång till. Den som inte får finnas.
Mm-hmm.
Det är inte uppenbart vilka de starka orden är som inte kan sägas. Så jag drar lite bakgrund. Den som inte får heta, den som inte får finnas, handlar alltså om personer med Aspergers syndrom. Och det här är ett citat från en av de medverkande ungdomarna när hon talar om att inte passa in i resten av samhället. Att det är så det känns, att man är den som inte får finnas.
Ja.
Om man hör då att en dokumentärfilm om folk med Aspergers ska heta Den som inte får finnas, så tolkar man ju inte det bokstavligt, eller hur?
Gör du inte?
Nej, men jag tänkte inte så, aha, en dokumentär om en tjej med Aspergers syndrom som inte får finnas. Regeringen har beslutat att hon inte ska få finnas. Nu ska de döda henne.
Att det är statligt sanktionerat förintelsekrig mot alla med Aspergers.
Så tolkade inte jag titeln när jag såg den då.
Nej.
För
eller att det var en stark moralisk hållning från SVTs sida, att de valde att gå ut så starkt med att det här var SVT med våra grundvärderingar står bakom.
De här människorna här, ska inte få finnas.
De har gjort en serie som handlade om nazism som heter Det som inte ska finnas tycker vi, och sen så gjorde de en till som heter Det som inte får finnas. Precis. Med vänlig hälsning SVT.
Det, så kan det bli då om man tolkar titeln bokstavligt. Vilket man ju inte gör om man inte har Aspergers syndrom.
Om eller? Detta må vi aldrig berätta om. För det ska inte finnas.
Så tolkar man ju. Så att det är ju föräldrar till barn, ungdomar med Aspergers som hört av sig och klagat. Stormat. Så nu har SVT döpt om dokumentärfilmen till Den som får finnas. Det är ju lite en förvanskning av citatet Den som inte får finnas.
Ja, precis. Det liksom undergräver meningen med att göra dokumentär lite grann då.
Om det bara var så att hon skulle säga den här tjejen med Aspergers syndrom, mitt liv som med en person med Aspergers syndrom är problemfritt. Jag upplever att jag får finnas i samhället.
Jag känner att jag har en plats.
Precis.
Det känns som att så här, det här samhället är uppbyggt på ett sätt där alla människor har sin plats och får passa in och...
Men även det är också lite där, om någon säger så här, jag upplever, det är så här, det här är en bild av hur jag upplever att ha Aspergers. Det känns som jag är den som inte får finnas i det här samhället. Och då liksom, det är klart du får finnas. För det förstår väl folk som har Aspergers att de får finnas. Det är ju en känsla med. Men alltså de ungdomar med Asperger som tolkar det här bokstavligt blev ju såklart väldigt ledsna. För de trodde att SVT hade producerat en film om att de inte borde få finnas. Jag tycker det finns något intressant i det här ju. För SVT vet ju att det är en ganska orimlig tolkning. Att titeln Den som inte borde få finnas ska tolkas som att SVT verkligen menar det. Det är ju inte Charlie Hebdo-klass på den provokationen. Men ändå gick SVT ut på Twitter och bara om ursäkt. Vi beklagar djupt att någon på förhand tagit illa upp och känt sig utpekad av titeln. Den som inte får finnas. Det har inte varit vår avsikt. Självfallet menar vi att inte någon enda människa i samhället inte får finnas, skriver de.
De har skrivit det.
På Twitter. Att de verkligen beklagar det här djupt, att de gav den här fruktansvärda titeln Den som inte får finnas, som alltså var ett direkt citat ur filmen.
Men det är ju så konstigt, för att när någon säger så här, den som inte får finnas, då är ju udden riktad mot ett samhälle som inte har plats för olika typer av människor, typ.
Precis.
Det är ju så helt orimligt att tolka det på något annat sätt.
Men det här att det är en Asperger-tolkning av en Asperger-dokumentär.
Exakt, det är ju inte orimligt, men det är ju personer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har misstolkat den, eftersom deras funktionsnedsättning gör det svårare för dem att förstå titeln, Den som inte får finnas.
Men det var väl inte människor med Asperger som har klagat?
Nej, det är föräldrarna till ungdomar med Asperger. Okej, för det är kanske klantigt gjort av SVT, om man nu gör en dokumentär om personer som har en tendens att tolka allting bokstavligt, att döpa dokumentärfilmen liksom på tvärtomspråket, eller liksom med någon sorts lager i sig, eller att liksom bara döpa den till något som man absolut inte får tolka bokstavligt. Men vi som inte har Aspergers, och många av dem som har Aspergers, vet ju att det absolut inte är någon fara med den här titeln. Den som inte får finnas. Den heter inte Heil Hitler, din gamle fläskturk. Utan vi vet att enda faran är att det finns en rätt knäpp tolkning som kan göra titeln fel. Och bara för att den tolkningen är möjlig så ändrar man titel. Jag vet liksom inte, jag är inte emot att ändra titeln. Jag tycker bara att det är...
Är du inte?
Jag är nog emot det.
Jag tycker att vi bär in på att vara emot det.
Men jag tycker bara, okej, vi kanske är lite emot. Eller jag kanske är lite emot. Men det är intressant att fundera på liksom den idén som ligger bakom då, att ge utsatta berörda grupper tolkningsföreträde. Alltså den är ju fin, men den bygger ju på att de det är synd de alltid har rätt på något sätt. Och det förhållandet, så är det ju inte. Det finns ju inget som säger att den det är mest synd de har mest rätt.
Men för särskilt här, om det inte ens är de själva utan sådana som säger sig företräda dem, tar på sig deras upprördhet.
Jo, men deras föräldrar kanske har någon sorts rätt att göra. Alltså jag tror ju att de blivit upprörda på riktigt, de här ungdomarna. Mm. Det är inte föräldrarna som har tolkat åt dem.
Okay.
Men jag menar, de har ju tagit illa upp på väldigt dåliga grunder, de här ungdomarna. På grund av att de har den här neuropsykiatriska funktionsnedsättningen som omöjliggör det för vissa av dem att göra en rimlig tolkning. Ändå, eller just därför, anpassar man sig efter dem. Man tänker sig att det är synd om dem då, att de har blivit ledsna och därför har de rätt. Alltså det är något som skaver i det sättet att tänka.
Men om man tänker att kommunikation sker på mottagarens villkor. Och i det här fallet då, om de som är mottagare har liksom det här speciella sättet att tolka verkligheten, då kanske man ska anpassa sig efter det.
Fast jag tror inte det här är en dokumentär som bara människor med Asperger ska se.
Nej, men det är ju trist om det går helt över huvudet på dem.
Det är ju klantigt att göra det.
Men så kan det ju inte vara, att alla med Aspergers absolut inte heller kan förstå.
Nej, jag tror många med Aspergers var glada i den gamla tiden.
Det var väl ett citat också från en person med Asperger som sa så. Och den personen använde sig uppenbarligen av en ring till sig lossnade sig. Hur det, eller?
Det är ju inte en helt homogen grupp.
Nej,
den personen med Aspergers.
Och det är inte. Nej, det känns lite precis. Vi pratar utan att veta så mycket nu. Jag har lite en sån
osäkerhetskänsla. Ja, SVT fattar beslut utan att veta så mycket också.
Jag kan säga rakt av att jag inte har någon aning om vad den diagnosen innebär överhuvudtaget.
Så det nu, kanske vi borde ha börjat prata om det. Men man kan säga något snabbt. Det är väl en diagnos som ligger i autismspektrat. Där man är högfungerande, intelligensen inte påverkar. Alltså man kan vara man är ofta lika intelligent som andra människor som inte har Asperger. Men man har väl liksom vissa... Man kanske har svårt... Man tolkar saker bokstavligt. Man har svårt med liksom... ordspråk kanske. Eller det finns ju sådana... Jag vet inte. Men det finns ju sådana klassiker som man brukar skoja om. Att om det står så här, öppnas här på ett mjölkpaket. Så öppnar folk med Aspergers. Det är i mjölkaffären. Ni fattar. Att det står det på paketet. Här ska du öppna det. Öppnas här. Ja, jag vet inte. Men det kanske är en, liksom en schablon mer. Men att man har liksom lite svårare att förhålla sig till...
en kränkande vits.
Ja, men så kan det ju vara. Så kan det vara. Men det kan ju också vara en tydlig bild av hur det är att ha Asperger. Mm. Jag menar inte vad kränkande. Nej. Men det är ju någonting med om SVT ska anpassa alla sina titlar efter hur de går att tolka. Jag minns när vi gjorde Bang Prego som ett radioprogram. Då skojade vi om att Fråga doktorn inte borde heta Fråga doktorn. Det kunde heta Fråga en rultig liten tant som frågar doktorn.
Ja, just det.
För det är det programmet är ju.
Och du menar, om man gör den här liksom för bokstavliga tolkningen så kan man då...
Så låter det som du ska få fråga en doktor direkt ju.
Och då flippar man ur och blir arg och kränkt över att det inte är så.
Hon är väl ingen doktor. Men du kanske SVT får beklaga djupt om någon tagit illa upp. Att det var inte en doktor man... Eller det var ju en doktor som fick frågor.
Men... Ja, precis. Man fick ingen sån direkt kontakt. Man fick...
Det var inte som en husläkare riktigt om någon kanske trodde det.
Nej, just det. Nej, precis. Ja, men det är mycket att ta hänsyn till då. Att det får inte bli några sådana missförstånd.
Inget får tolkas. Stjärna på slottet. Det är ju inte stora brinnande gasklot som träffas på ett slott och förintar allt med sin enorma värme.
Ja, precis. Det är inga himlakroppar som roterar runt dem.
Nej. Man kan ju, jag beklagar ju djupt om någon tyckte att det lät som ett spännande program. Men det är liksom Özz Nujen och Örjan Ramberg som äter frukost ihop bara.
Mm.
Kanske SVT får gå ut och dementera.
Borde kunna få in ett tjockisskämt om någon som varit med i Stjärnorna på slottet här. Jag kan inte komma på.
Peter Harrison.
Hade han himlakroppar runt sig? En bana runt sig?
Peter Harrison hade gravitationskroppar i gravitation runt
sig. Ja.
Japp.
Det kom ju en fantastisk nyhet förra veckan. På måndag kväll förra veckan gick vi och las i Sverige. Men sen på tisdag morgon vaknade vi upp i Dominikanderska republiken.
Just det.
Du har sugit på den ordvitsen sen dess, eller?
Borisinski hade hänt. Alla var jätteglada.
Ja, jag tycker det är en sån nyhet som jag fortfarande är lika chockad. Och upprymd av, och den chocken och upprymdheten har inte avtagit sen den sekunden jag fick reda på det, utan jag tror att den kommer hålla i sig i ett år eller sådär.
Du, för lyssnarna skulle bara vara tydliga med vad det handlar om.
Det handlar om att, ja, det känns som att vara nyförälskad i all oändlighet.
Jag vill
som
ha
Liv beskrev.
Ännu konkretare.
Ja, Anders Borg och Dominika Pesinski.
Just det.
Plugghästen och värstingen. Precis som i Grease.
Vem är vem?
Ja.
Är det att de har bytt stil med varandra som i Grease också? Ja. För hon har börjat bli lite mer så här, jobba med PR-höga frågor. Han kanske kommer nu börja sjunga i ett band.
Det var det jag tänkte, att de kanske blev ihop på det där Grease-sättet. Att efter lång tid av kärlekstrubbel och svek bestämde de sig för att skita i vad deras kompisar tycker.
Mm.
Och prioritera den andra. Så möts de då och liksom så har båda kopierat den andres stil. Att Dominika har klätt ut sig till en töntig glasögon och orm. Och Anders Borg kommer så helt draperad i påfågelfjädrar. Korsett, pennkjol i gummi, kattkvinnan mask. Två små bögar i ett koppel som kysser hans lackstövlar. Och Dominika bara, Anders! Och Anders säger, tell me about it, stud. Och sen sjöng de och dansade sexigt mot varandra.
Just det.
Det var en superhärlig nyhet som man har kunnat tramsa om på det här viset.
Mm.
Men tyvärr har det då funnits glädjedödare som vill förstöra den för oss. Och det är egentligen bara det jag vill säga. Att vi måste få skämta loss om Dominik Anders Borisinski med gott samvete. Det har skojats för lite om det.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag.
Alltså, jag tror det skojades mer om när Göran Persson blev ihop med Anitra Steen. Mm. Alltså att man skojar om att hon liksom ledde Vin och Sprit, eller vad heter det, Systembolaget.
Ja.
Här blir det ganska snabbt förbjudet att spekulera och skoja, och man ska behandla det som ett förhållande som helst.
Ja, det, ja, precis. Det blir så snabbt så att skämtandet ströps av någon så här förvirrad moralism. Att jag tycker, det är så många som så här försöker begå våld på sig själva genom att låtsas som att de tycker att det här är fullständigt ointressant. Mm. Att det är, så här, det är någon slags så här självcensur där alla försöker vara fina fast varje fiber i deras kropp bara skriker Borisinski, Borisinski. Att, men det är så att skämta, som du sa, skämtandet om det han knappt börja innan det kom en backlash, tror jag. Det här får vi inte skämta om. Man fick inte ta upp det alls, eller bara ta upp det med den här vinkeln att hur kan någon bry sig om det här? Hur kan det komma tweets om det här? Det kan inte jag förstå. Så här lät TV4 Nyhetsmorgon.
Häromdagen så gick förra finansministern Anders Borg ut i Expressen med att han har valt att gå skilda vägar från sin fru. Och istället så är han nu ihop med PR-människan Dominika Persinski. Och det här har ju väckt enorm, oproportionerligt mycket uppmärksamhet, kan jag tycka.
Ja, alltså när man ibland pratar om veckans snackis så kan det vara små eller stora nyheter. Och det här är ju egentligen en mini-nyhet.
Man bara slappna av. Ha lite skoj med det.
Ja.
Alltså programledaren Tilde de Paula, hon inleder inslaget så här.
Vi ska fortsätta på ett ämne som är märkligt, tycker jag. För att det vi ska prata om nu, det har väckt i mitt tycke orimligt mycket uppmärksamhet.
Alltså hur kan du tycka att det är orimligt? Alltså liksom, vad är det för journalister som vet så lite om åfan-faktorn?
Ja, exakt. Men också på TV4s nyhetsmorgonprogram.
Men det här är också bara för att de ska kunna prata om det. Liksom. Det är ju så här, de måste ju säga så. Liksom. De är ju också helt jävla uppe i limningen såklart av det här, den här nyheten.
För de gör ju nyheter om att folk kommer dit och skrapar trisslott. Alltså det är inte så att de har en supertajt nyhets... Alltså det är inte vad som helst slinker vi in där.
Och så här, hur ska vi ändå kunna prata om det? Vi säger... Nej, jag vet inte. Eller, ja.
Ja, men det indikerar att man har en sån oerhört svag känsla för nyhetsvärdering, vad som intresserar folk. Att inte fatta kittlingen i Borisinski, att det är som på nivån att tro att det är en större nyhet med hund bet man än man bet hund. Alltså liksom så här, hur tänker de att folk ska reagera? Det kommer en nyhet om att den som byggt hela sin karriär på att vara den torraste, stramaste glasögonormen har blivit ihop med en som byggt sin karriär på att vara då den syndigaste, mest utflippade, burleska vampen. Och då ska alla bara vara normalt. Åh, vad normalt det blev du.
De tänker så här, Lady Lufsen är en film om två hundar. Två likadana hundar som äter en skål spaghetti.
Fast, skulle bara vilja titta på det. Nej, men det är så konstigt att Anders Borg är ju en människa, alltså det finns ju inte så många som man känner så här, som man känner att varenda svensk känner till, varenda människa som bor inom gränserna för riket och liksom utanför Sverige också. Han är ju en av Sveriges allra kändaste personer. Hon är också svinkänd.
Bara där utan clash hade det varit stort.
Ja.
Nu är det clash också.
Ja, men precis. Men det var det så till det Paula reagerade, och därför kan hon inte fatta att inte alla reagerar med samma liksom.
Hon var på väg att sortera bort nyheten.
Ja, precis.
Hon fick veta Anders Borg och Dominika Persinski har blivit ihop.
När jag såg nyheten om att den före detta finansministern har blivit ihop med den före detta talespersonen för otrohetssajten Victoria Milan, då hasade jag av stolen för att jag gäspade så hårt. Jag var bara så bara,
det pressutskicket ligger i papperskorgen. Jag kan gå och hämta det om vi ändå ska göra något på det.
Ja, om ni vill tråkas till döds. Vill ni dö av tråkighet?
Hur ska vi ta oss igenom den här sanningen?
Gud, jag bara kände när jag hörde de här nyheterna. Jag längtade tills sjörapporten börjar. Så att det blir något roligare. Åh, så tråkigt det här var. Åh, vad tråkigt.
Du gör en bra till det.
Varför kan jag aldrig få ha kul? Varför kan aldrig hända någonting som jag tycker är kul? Sparka av sig skorna. Han bara, till det, kom tillbaka. Du förstör ditt hår. Struntar jag i.
Ja, men att man ska reagera på det här viset är ju ett orimligt krav att ställa.
Mm.
Inte ens den största mästaren bland buddhistmunkarna hade kunnat behålla koncentrationen och fokus om man hörde det här. Alltså han är kvar i det meditativa tillståndet om man avfyrar en pistol en decimeter från hans öra. Men om någon säger, psst, Anders Borg och Dominika är ihop. Då hade han ju så, ja, vaknat och flippat ur och börjat twittra.
Mm.
Men... jo, men om lite som du var inne på, Liv, egentligen reagerade nog inte till de Paula med det här upphöjda jämnmodet på nyheten. Utan det handlar mer om något så här, kanske moralistiskt fördömande, om att man så här, vill stå över det.
Man vill stå över skvaller, exakt. Ja. Mm.
Men ändå kanske prata om det ändå då, men visa att man står över det. Jag kan förstå att inte alla vill skämta om det. Att sådana här Thomas Ramberg-typer som har som sin arbetsbeskrivning att bara kommentera politiskt innehåll. Att för dem känns det inte relevant. Men att det finns en gräns för hur relevant Borsinski är. Det är inte relevant på alla sätt. Men det betyder inte att skämt om det är omoraliska, tycker jag. Alltså som vissa vill hävda. Vissa prominenta bloggerskor, som Hanna Pi och Ann Söderlund, till exempel. Ja, men det är väl prominenta bloggers.
Absolut.
Jättestora bloggor.
Ja.
Bloggar.
Kallar de för bloggor. Försök att hålla lite nivå.
Jag skulle säga jättestora bloggar har de.
Ja, de har jättestora bloggar.
Mm, Söderlund skriver på sin mamma-blogg. Varför är det så konstigt att Dominika och Anders är kära? Kärlek är inte konstigt. Det är fint och vackert. Att häcklas på det här sättet i sociala tidningar och gammelpress är inte finare än att häckla judar, handikappade eller homosexuella. Så, slutcitat. Någon skriver på Twitter, Dominika och Anders Borg, när nu blommar löken? Är det, som Ann Söderlund skriver, samma sak som Nazitysklands förföljelser av judar och homosexuella? Eller är det en lite orimlig jämförelse hon gör? Jag vet inte.
Nej, det är svårt att säga.
Det är roligt att du har läst Ann Söderlunds blogg och tagit så pass illa vid dig, tagit det på så stort allvar, så du kände så pass påverkad av hennes ord ändå, så att du känner att du måste liksom pusha fram det här alternativa statementet. Man får skratta åt Anders Borg och Dominika Pasinski.
Ja, precis. Ja, det här var ju en väldigt slängigt formulerat av Ann Söderlund. Men det har ändå varit, tycker jag, en del utav... Det är inte bara hon, jag läste på andra håll och läste i sociala medier, att det har varit en liten sån motreaktion. Lite sån här moralistisk grej att nu ska vi bara säga normalt och sen aldrig tänka på det igen. Att många tycker att vi måste ha den hållningen. Men för grejen är just det här att tweetsen... har till 99% varit på det där när nu blommar löken-viset. Mm. Alltså det har inte varit något att man hatar eller fördömer dem som människor.
Nej.
Det är kanske lite det som är min poäng. Utan det har mer varit what the fuck, de två.
Trodde jag aldrig.
Nej. Alltså de här hemska tweetsen som liksom, de har skärmdumpat, de här prominenta bloggarna som bevis för mobbiken. Det var så här att någon hade skrivit, nu kan vad som helst hända. Påven kan komma ut som gay och månen falla ner. Och just sett Anchorman 2 och tyckte att den totalt saknade verklighetsförankring. Sen gick jag in på nätet och läste Dominika plus Borg lika med sant. Alltså Ann Söderlunds text har så här rubriken, det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som skriver ner Dominika. Och det enda beviset hon har för det här med så här kvinnors kvinnohat mot Dominika, det är att en tjej har twittrat, grisar kanske börjar flyga också. En medsyster har skrivit, grisar kanske börjar flyga också. Och det, liksom det här uttrycket, när grisar kan flyga.
Mm.
När man säger att det här kommer hända när grisar kan flyga, det betyder bara så osannolikt är det.
Just det.
Det betyder inte så fel är det.
Hon har skrivit så här, Dominika är en gris som flyger in och förstör Anders Borgs kärnfamilj.
Även om Anders Borg hade blivit ihop med en flygande gris, så hade Hans Ölund bara sagt, det här är helt normalt, och varför gör ni stora ögon och miner? De är ju kära i varandra.
Kärlek är alltid fint och aldrig konstigt. Så därför så vill jag säga att det finns en särskild plats i helvete för alla kvinnor som snackar skit om flygande grisar.
Den renaste kärleken är den mellan en man och en gris.
Jag tycker att det är faktiskt konstigt också, det uttryckt från början. Så här, det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte stödjer andra kvinnor.
Ja, så är det. Det är Lisa Marklund.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som ligger bakom det.
Ja, precis. Men just det här fallet är också extra... Eller liksom, jag vill inte alls vara moralistisk, men jag menar, jag tror att ifall folk reagerar lite så här pyttelite negativt för den här nyheten, då är ju det kanske då för att man tänker sig så här, aha, men Anders Borgs fru sätter på den jävla jättetråkiga jävla pissiga herrgården i 8 år och väntat på honom, han kommit hem en gång i månaden och hon har tagit hand om den här barnen, och sen så liksom har han äntligen, så har han varit ledig och nu ska han spendera tid med henne, och så går det 2 veckor och så knullar man alla kvinnor som driver en oträtt sajt. Det är liksom det man känner så här, bara, att och att det är kanske därför då en svenne tänker så här, lite grann med fruen kanske. Jag gör ju inte det, för jag har en sån helt eller vad ska jag säga, ifall det finns en pytteliten sån vibb, så beror det väl på det. Det beror väl mycket på hennes oträttssajt, och också att hon hade med Anders Borg som ett förslag på sin oträttssajt.
Mm-hmm. Ja, den politiker som svenska folket helst vill vara otrogen med, en sån lista.
Aha.
Märk, vet du vad hon inte hade gjort en sån undersökning, utan hon hade bara frågat sig själv.
Ja, det är kusligt. Som det blev sen.
Men jag tycker att det är så lätt också, för då förstår man också vad som har varit. Eller typ att den pick-up-linen är så bra från hennes sida. Hon bara skicka ett sms. Vet att du lägger etta på min sajtlista? Och det håller jag med om. Eller?
Det här är en kvinnlig The Game. Man gör. Starta en otrohetssajt.
Om du blir ihop med en gift man, starta en otrohetssajt. Skriv etta på listan.
Den du helst vill ligga med.
Den du helst vill ligga med. Sen skickar du ett sms. Nej, klipp bort allt det här. Skitsamma.
Jag har varit, var har jag nu någonstans? Ja, just det, när grisar kan flyga. Det betyder bara så osannolikt är det, det betyder inte så fel är det. Det finns ingen sån värdering i det ordstävet.
Nej, just det.
Städet, jag vet inte vad det heter. Ja, men det är just att det är inget fel med att Dominika Peczynski och Anders Borg är ihop. Men det är ju jävligt roligt.
Ja.
Eller hur? Kan man inte få tycka att något är roligt utan att det ska tolkas som att man hatar det? Eller hur? Alltså jag blir så trött på att Sverige så ofta ska driva en till att bli en sån här större utlandssvensk som sitter i Barcelona och hatar Sverige.
Men det är så jävla,
alltså, det är jävla typiskt Sverige det här. Ja, men det att man inte kan skilja på att driva med och kränka någon.
Kan inte ta,
jävla, ja.
Du kan inte ta Ann Söderlunds blogg på så stort allvar att du måste flytta till Barcelona.
Men det var inte bara Ann Söderlunds blogg, det var också Hanna Pies blogg.
Ola kommer bli en
och
Spanien,
ett antal, som sitter antal tweets.
I golfbil och dricker josh.
Det var Tilde de Paula i Nyhetsmorgon också. Alltså, hur ska jag kunna andas i det här landet, har du tänkt?
Jag vägrar dela
nation. Tilde, Ann, Hanna Pi.
Har förnekat dig glädjen att få skratta åt Dominika Anderska republiken.
Nej, men jag kanske har lite för få exempel för mitt case, men jag menar att det har varit en sån stämning väldigt snabbt kring Dominika och Anders. Och man känner av det här kvävande, att det är ett väldigt dåligt roast-klimat här. Man får inte driva med någon utan att det blir att man hatar och mobbar någon.
Nej.
För liksom återigen, hur ska vi reagera? Normalt. Normalt.
Men det är också konstigt att...
Ja, men det är så här också att man ska mäta så här ansikt. Det får inte finnas en sån liten... När man säger så här, Dominika har blivit ihop med Anders Borg, så får man inte ens... Det får inte rycka så här någonstans. Nej. I ansiktet. Man ska ha ett ansikte som inte... Det får inte vara en mungipa som förflyttar sig en millimeter.
Ja, men att folk så här ska hålla på att säga om det här att så här, jaha, varför ska vi prata om det här? Alltså då vill man ju ställa motfrågan, jaha, varför ska vi då prata om något? Alltså varför ska vi ens leva? Jag tänker i alla fall leva. Jag tänker inte lägga band på min mänsklighet så till en milda grad att jag bara ska reagera som en stenstod på nyheten att Anders Borg och Dominika Peczynski är ihop.
Jag pratade innan om att Alliansen har börjat genomföra sitt väldigt omfattande, djupgående reformarbete som kommer gripa igenom alla fyra partierna och transformera sig själva till Pussycat Dolls.
Just det.
Och att de då arbetar mot det här målet att vara fyra partiledare med olika hårfärg.
Mm.
Många pratar om att Birgitta Olsson är någon slags kronprinsessa i Folkpartiet.
Just det.
Men jag tycker det känns som att det kommer bli väldigt, väldigt svårt för henne att ta över efter Björklund just på grund av att hennes hår är väldigt, väldigt likt Anna Kinberg Batras.
Just det.
Hon kan fläta in sådana jättelånga, tunna flätor kanske och göra någon tung piercing eller sånt där. Och vara någon sånt lite mer street-alternativ. Kinberg Batra kanske, lite mer Porsche. Jag vet inte, det finns människor som jobbar på det här tror jag, bakom kulisserna.
Nu får vi verkligen hoppas.
I vilket fall som helst, Alliansen kommer kanske, eller förmodligen så kommer de att ha övervägande kvinnliga partiledare snart, ser det ut som.
Mm.
Medan de rödgröna har ju tre män, eller de har två och en halv män och en halv kvinna.
Ja.
Två och en halv män och ett präktigt barn som heter Åsa Romson.
Eller två män och två präktiga barn som heter Gustav Fridolin och Åsa Romson.
Ja, just det. Mm.
Nej, men det är lustigt för jag tycker att man tänker att Åsa Romson är som ett präktigt barn och Gustav Fridolin är liksom väldigt ung fast det är som en präktig äldre farbror.
Mm.
Men är det Åsa Romsons lugg som signalerar att hon känns skit i det? Men feministisk politik är ju som bekant inte bara att man har en kvinna på partiledarposten. Utan feministisk politik är ju något annat, nämligen att man driver en då feministisk politisk agenda.
Mm.
Eller hur? Det här vet ju alla. Kungahuset kommer inte att bli en feministisk institution när Victoria tar över efter kungen. Antikrundan är inte ett feministiskt tv-program för att Ann Lundberg är programledare.
Nej.
KD kommer inte heller att bli ett feministiskt parti för att Ebba Busch Thor är partiledare. KD med Ebba Busch Thor i spetsen kommer vara mycket, mycket mer likt Antikrundan än det kommer vara likt ett feministiskt parti. Allt det här förstår de flesta, eller hur?
Jo.
Men tyvärr så har ju i de senaste årens politiska debatt så har det varit så här extremt mycket fokus på representation och inte så mycket på ideologi.
Nej.
Så nu kommer det att bli så här i den politiska feministiska debatten, alltså i diskussion om feministiska politiska frågor, kommer det att bli så här. Att om någon från vänster till exempel säger Alliansens politik är antifeministisk, då kan de använda som motargument, nej, vår politik är inte antifeministisk för att vi är kvinnor.
Mm.
Eller de behöver inte ens använda ett motargument. För om någon säger er politik är antifeministisk så kan de bara vara tysta och liksom göra en liten gest mot sina kvinnokroppar. Peka på sin kjol eller något sånt kodat. Alltså det att de är kvinnor talar så starkt för att deras politik inte kan vara antifeministisk så att de behöver inte ens öppna munnen.
Nej, det blir konst. Det kanske blir svårare för Jonas Sjöstedt att säga det till fyra kvinnor. Så här.
Men lite tror jag måste öppna munnen ändå. Om de kommer in på temat jämställdhet i en partiledarutfrågning. Då kan de inte bara stå där och så här och vifta med sin kjol
och de 10 minuter synkront
på alla Mats Knutsons frågor.
Nej,
som svar på
jag
det.
Tror, nej, det kommer inte att bli, de kommer inte behöva göra det, utan det kommer att bli så. Och varför tror jag att det kommer bli så här undermålig nivå i den ideologiska debatten? Jo, för att det redan har blivit så här undermålig nivå i den ideologiska debatten. Till exempel för ett par veckor sedan så gjorde socialdemokraten Veronica Palm just det här. Hon skrev en debattartikel där hon då menade att Anna Kinberg Batras politik är antifeministisk. Med hänvisning då till ett olika politiska förslag som Moderaterna stoppade i deras budget av. Huvudsakligen till exempel rätten till heltid, mer pengar till förlossningsvården, sådana saker.
Mm.
Och vi kan lyssna lite hur den liberala ledarsidan Expressen argumenterar mot det här. Här är det sammanfattat i en mediekrönika av Susanna Einarsson.
Och det är intressant att se hur de rödgröna tänker tackla att Alliansen nu faktiskt domineras av kvinnor. Anna Kinberg Batra har tagit över det största oppositionspartiet medan Annie Lööf leder det piggaste. Kontrasten är stor mot det rödgröna laget där Socialdemokraterna leds av en just sån vit medelålders man som Palm brukar driva med, en gammal fackpamp som motarbetat satsningar till exempel på kvinnolöner. Jonas Sjöstedt styr Vänsterpartiet och Gustav Fridolin tar de viktigaste debatterna för Miljöpartiet. Och det är inte konstigt att tidningen ETC skriver om vänsterns gubbvälde.
Som svar på så här feministisk ideologisk kritik från vänstern så svarar alltså högern här, representerad av Expressens ledarsida, de svarar gubbe, utropstecken.
Mm.
Men jag tycker det är intressant just högerns användning av ordet gubbe, utropstecken, i relation till socialdemokratin och vänstern. För jag tycker att det är så liksom att ordet gubbe, eller verbet gubbig, nej det är inte ett verb, ett gubba, adjektivet gubbig, substantivet gubbe, adjektivet gubbig. Det är något som högern liksom väldigt framgångsrikt har kletat fast, så här, kanske framförallt vid fackföreningsrörelsen, men verkligen också vid socialdemokratin och arbetarrörelsen i allmänhet.
Mm.
Expressen skrev just det gammal fackpamp som negativt epitet på Stefan Löfven. Och jag tycker liksom också att för jag menar, det vimlar ju av, just nu så kanske det kommer vara då en eller två fler kvinnliga partiledare i deras block och sådär. Men det vimlar ju och har verkligen vimlat av olika medelålders män på båda sidor och kvinnor liksom.
Ja.
Men det är liksom ändå som att sossarna alltid är lite mer gubbar än Moderaterna. Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Att typiska gubbar är liksom Göran Persson, gubbe, Stefan Löfven en gubbe. Får inte tala om Håkan Juholt.
Mm.
Ultra supergubbe. Men Moderaterna i samma ålder eller äldre är inte gubbar. Carl Bildt till exempel är inte en gubbe.
Nej, lika mycket.
I alla fall inte lika mycket en gubbe som Stefan Löfven. Stefan Löfven är liksom 10 år yngre än Carl Bildt, men är ändå en gubbjävel typ. En jävligt gubbig. Och i ordet gubbig ligger ju också att man är bakåtsträvande eller gammal, att man inte har hängt med. Man vill kanske fortfarande ha kollektivavtal eller någon sån skit liksom.
Just det.
Tycker de. Reinfeldt, Anders Borg är inte en gubbe.
Ingen gubbe.
Reinfeldt är inte en gubbe. Men Anders Ygeman. Gubbe. Eller hur?
Den nya inrikesministern.
Ja, inte han gubbig. Nu,
jag känner mig dum nu, som inte vet hur gubbig den nya inrikesministern är.
Ja, eller är det någon som har sagt det, eller? Eller du känner det?
Men jag är med på den här spaningen. För att det är väldigt... Alltså, Sverigedemokraterna är inte heller gubbiga. Alltså, Jimmy Åkesson är inte gubbig.
Nej, men de är ju... Alltså, jag menar inte att de är... Jag menar inte att gubbe...
Nej, men de får inte det kletat på sig.
Nej, men de konstrueras som gubbar. Den sociala konstruktionen av gubben är mer framgångsrikt riktad som en kampanj, framförallt mot hela fackföreningsrörelsen, tycker jag. Från högern, helt enkelt.
Det är lite kanske de har sig själva att skylla också. Alltså både LO och sossarna.
Att det har funnits, menar du, manliga maktstrukturer och så.
Ja, och även manifestationer. Att de har lyft fram mycket gubbar.
Men jag tror också att vänstermänniskor, att de inifrån också har konstruerat fackpamparna som gubbar.
Absolut.
För att det är liksom den här klassiska bilden utav, det var en av Palme-skandaler på 70-talet och någon metallordförande satt på Benidorm i Franco Spanien. Jättetjock mage.
Transportförbundets ordförande, vad var han hette?
Jag kommer inte ihåg, men det är bara att han sitter i så här små badbyxor och stor kagge och röker cigarr och dricker sprit på poolkanten i Benidorm i Franco Spanien. Och det är som att den bilden har ju blivit så här the blueprint för fackgubben.
En fat cat.
Ja, och det är som att man också, alla sådana bara vanliga människor som röstar på sossarna har ju sedan dess blivit väldigt så här misstänksamma mot just den här, att det är en sån fackgubbe som liksom spårar ur och blir berusad av makt.
Men absolut, och det råder väl absolut inget tvivel om att det finns så här jätteviktiga manliga maktstrukturer i liksom fackföreningsrörelsen, inom vänstern och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men liksom att det skulle på något sätt vara mer än vad det är inom så här Svenskt Näringsliv, Moderaterna, Svenska Arbetsgivarförening.
Men det kanske är liksom den konnotationen att i gubbi, man lägger också att det finns något tråkigt i det. Mm. Alltså något osexigt som
absolut
finns liksom i sossarna på ett sätt som kanske inte finns i de nya Moderaterna och Centerpartiet.
Ja, men det här
dynamiska oljeentreprenörer.
Ja, men det är här jag menar att det inte är objektiva fakta, utan att det mer är en lyckad PR-kampanj där man kletar fast liksom negativ manlighet på dem, just de männen inom vänstern. Ja, ja. Jag tycker liksom själva ordet gubbe är intressant, eller gubbig, för det är någonting som man, det är ju ett av få så här, liksom, nedsättande epitet man använder om män. Mm. Alltså att om man är gubbig, då är man ju en misslyckad man. I kontrast till att vara manlig, så då är man en lyckad man. Men det är liksom den misslyckade manligheten som är gubbighet. Kanske framförallt det du sa kring att det som skiljer en manlig person från en gubbig person är att den gubbiga inte är sexig.
Nej, den har over the hill.
Exakt, det är lite over the hill. Anders Borg, men också oskön på något sätt. Men Anders Borg tycker jag är ett exempel på någon som konstrueras, alltså har konstruerat sig själv eller blivit konstruerad som en bärare av då lyckad manlighet.
Ja, ja. Men Moderaterna har ju haft, alltså när de lanserade Bo Lundgren, så var han ju för gubbig. Så han funkar ju inte.
De har gjort ett fel
steg. De har gjort ett fel skär.
Annars har de ju den här lyckade manligheten lite grann som sitt varumärke, som inte går att kritisera för att vara gubbig. Liksom. Anders Borg har då lyckats med att vara en man.
Han bänkar mer än Bosse Ringholm.
Ja, det vet jag ju säkert. Ja, precis. Och det är precis som... Men därför tycker jag att gubbig är intressant, för att ofta används av feminister. Och det används som ett sätt att kritisera patriarkatet. Men egentligen så är ju gubbighet någonting som... Jag tycker gubbig är precis som ordet grabbig. För att vara grabbig, det är också misslyckad manlighet.
Mm.
Alltså om man är grabbig, då kan man inte heller, då äger man inte heller manligheten på det här lyckade sättet där man verkligen blir en vinnare, utan man är liksom för vulgär är man ju då om man är grabbig. Man är för utlevande, man är för ung, man är för typ opolerad, man kanske är för arbetarklassig till och med, för mycket, ja, man har inte lärt sig, man är inte tillräckligt uppfostrad helt enkelt.
Nej.
I den här superpower lyckade manligheten som verkligen är den som dominerar i patriarkatet, typ, eller hur? Som verkligen på riktigt kan driva igenom sin skit, liksom.
Mm.
Och gubbig är också den här då valhänta, töntiga, liksom osexiga manligheten. Så jag tycker på ett sätt att det är märkligt. Det är, alltså, om man är feminist, utifrån ett feministiskt perspektiv, så borde man ju se... Eller jag skulle säga liksom att lyckad manlighet globalt sett är ett mycket, mycket, mycket större problem än misslyckad manlighet.
Mm.
Jag tycker att lyckad manlighet är att vara så här handlingskraftig, ha hög status, kunna äga hela den här jävla powertrippen, driva igenom såna här saker. Ett anfallskrig, ett odemokratiskt frihandelsavtal, en räntesnurra, ett privat gett åt sin hund, ett globalt kalifat. Liksom sådana saker i produkterna av en lyckad manlighet. Ja. En misslyckad manlighet är ju en sån Stig Helmer-personlighet. Som inte kan, Stig Helmer kan inte driva igenom ett globalt kalifat. Nej. Eller en liksom...
Så när man ska kleta gubbighet på Islamiska statens ledare.
Nej, men jag vet inte. Jag läste på Alexandra Pascalidos Instagram... Så här, all that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. Alltså allt som behövs för att ondskan ska liksom segra är att goda män inte gör någonting.
Mm.
Man skulle också kunna säga så här, allt som behövs för att godhet ska segra är att män inte gör någonting. Eller att manliga män inte gör någonting. att den lyckade manligheten blir mindre framgångsrik.
De kanske menade good men, alltså som är goda människor.
Ja, men vi kan kliva bort det så att vi får ihop den här snygga liksom vändningen som Liv hade här. Behöver inte gå in här och göra någon sån semantikpill. Men ja, precis. Det blir så gubbigt då att genomdriva klassisk sossepolitik och vänsterpolitik. Mm. Det skulle vara då att man, om man är feminist, om man är vänsterfeminist, att man ska försöka kanske konstruera de här fackgubbarna då som dynamiska sexiga män snarare, att de ska göra sådana, det är en söndag idolporträtt som gjort som Anschborg ska göra som Karl-Petter Thorvaldsson.
Ett riktigt tajt linne på Karl-Petter Thorvaldsson.
Ja, men jag tänker mer att det är liksom, jag tycker det känns absurt att man har lyckats konstruera just så här klassiska fackfrågor som till exempel så här trygga anställningar och sånt, att det kan då ja, Liksom att det ska vara ett feministiskt statement att till exempel vara emot kollektivavtal. Så är ju Annie Lööf till exempel. Att det, är så här, det är som att inte raka armhålorna på 90-talet. Det är så här, så gå in till chefen och säga så här, jag ska fan inte ha ett kollektivavtal. Och vet du varför? För we can do it utan avtal eller papper.
Nanna pratade ju häromveckan om att det är svårt att få någon att offentligt gå ut och försvara vapensamarbetet med Saudiarabien.
Mm. Ja.
Även om det då är många som uppenbarligen är för det, så vill ingen säga något om det. Agenda hade då bara fått tag på någon obskyr ledarskribent som pallade att göra det. Men nu...
I helgen skrev förre utrikesminister Carl Bildt på Twitter följande.
Självfallet har Sverige ett fortsatt starkt intresse av ett brett samarbete också med Saudiarabien inom ram för gällande lagar.
Ja, såklart Carl Bildt.
Mm.
Han är ju redo i de här situationerna att vara riddaren i skinnande rustning som klarar av att ha två tankar i huvudet samtidigt. Det är fel att piska bloggare. Det är rätt med Sveriges exportindustri av pansarrobotar. Eller hur?
Ja, just det.
Han var då med i Studio 1 efter att ha gjort den här tweeten. Och jag tänkte ändå lite på hur det blir när
det var inte så att han skrev den här tweeten bara för att få en inbjudan till Studio 1. Att han visste att det var inträdesbjudan. Han sitter hemma och har inte så mycket att göra. Han visste att det var så här. Vem som än i hela Sverige skriver den tweeten får komma till Studio 1 inom
det måste vara.
En arbetsdag.
Ja, precis. Man kanske är lite rastlös nu. Så. Men, ja, men han var med då. Och jag tänkte igen på hur det blir när Carl Bildt ska intervjuas. Intervjuan ställer den här frågan.
Världen har ju också förändrats ganska mycket sedan 2005 när Sverige ingick avtalet. Saudiarabien har gått in i Bahrain och slagit ner ett demokratiuppror. De har bombat civila mål i grannlandet Jemen. Dessutom piskar de bloggare offentligt för att de har skrivit om demokrati och så. Är inte det skäl nog att faktiskt inte förlänga avtalet?
Han räknar upp vad som har hänt lite sen avtalet ingicks.
Mm.
Så att Saudiarabien kanske har blivit ännu värre. Då kanske man kan se det som ett skäl och riva upp det. Ja, svaret blir så här.
Det var inte de som slog ner upphovet i Bahrain, om du kommer ihåg vad som
jo, inträffade där. Jo, de åkte ju in där med militär. Sen så var ju för sig ja, Bahrain också med som, och slog
det var
ner.
Det var inte de som slog ner alls. Det gjorde Bahrains egna styrkor.
Men de hjälpte ju till och bistod med bland annat stridsvagnar och sånt. Det såg vi ju alla på TV.
Men de var, ja, men då har du sett... Ja, så var det faktiskt inte.
Jag bara provade snabbt googla och då var det jättemånga nyhetsartiklar från 2011 där det stod att Saudiarabien gick in i Bahrain.
Mm-hmm.
Så det är ju möjligt att Bild tar någon sådär egen information, men det är det alla har sagt om det här.
För det är svårt för liksom, den vanliga radiolyssnaren kanske att liksom minnas slaget om Bahrain.
Ja,
för jag hade inte top of mind.
Jag hade helt direkt backat ifall Carl Bildt hade skrikit. Det var inte så.
Ja, men det blir något så här ord mot ord och sen så är det en bloggare som kollar upp det här och så här skriver en arg blogginlägg. Men för den överväldigande majoriteten så bara hör de det här att det var lite oklart det där. Fast det var inte alls oklart. Men det är det här oändliga tjafset.
Ja.
Att aldrig svara på frågan utan att märka på ord i frågan eller bråka om premisserna för frågan.
Samtidigt så sägs det ju ändå att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturer. Det är en slags grundregel. Tycker du att Saudiarabien är en diktatur?
Till att börja med så är det inte så som vapenexportlagen är utformad, utan den har ju andra kriterier att bekänt.
Jo, det handlar om mänskliga rättigheter och så, men det brukar ju sägas.
De är
i
ganska
bristfälliga i
Saudiarabien.
Grundregeln ändå är att vi ska avstå från att exportera vapen till diktaturer.
Nej, det är faktiskt inte så vi formulerar saken. Läs lagen.
Ja,
utan det är faktiskt
så.
Ja, där står faktiskt
jag kan säga
det.
Landet ska respektera mänskliga rättigheter och det får inte befinna sig i en väpnad konflikt. Men om vi struntar i det, jag bara undrar om du tycker att det är en diktatur, Saudiarabien? Jag tycker det är en spännande relevant fråga.
Ja, det är en spännande relevant fråga. Men vi nu ska få med det vi var, där vi var lite osant själva. Vi talade varandra ganska mycket i munnen med varandra.
Ja.
När jag gick journalisthögskolan så i intervjuteknikboken var det ett helt kapitel som hette Konsten att intervjua Carl Bildt.
Det är sjukt att jag läste den boken också, kom in också där.
Bara för att han är ändå en sån jävla kramp för journalister. För att han alltid gör det här då, märker ord och bråkar om premissen för frågan. Och det är så här en sanning om lyckad intervjuteknik. Att vanligaste skälet till att intervjuer går snett är att intervjuaren och den som intervjuas inte är överens om premissen för frågan. Frågan får inget svar eftersom den som får frågan känner sig tvungen att reda ut premisserna för frågan. Man brukar säga då att man ska undvika frågor av typen slår du fortfarande din fru? Men grejen med Carl Bildt är att han lyckas förvandla varje fråga
just det.
Till en slår du fortfarande din fru-fråga.
Och studie- alltså det man menar då är så här, att man ska ha med öppen fråga då eller? Alltså, eller vad,
hur? Ja, det ska inte impliceras några påståenden i frågan som...
Så kan ifrågasättas.
Ja, då blir det så här, jag slår inte alls min fru, jag har aldrig sagt min fru. Ja, men Studio 1-personerna vet ju om det här. De har förberett sig för att de vet att det är Carl Bildt. Alltså de är beredda med det här dokumentet om att man ska respektera mänskliga rättigheter och man ska få köpa vapen så att de kan läsa innantill från det. För de vet att risken är att till och med en sån jävla grej som alla vet kan Bildt börja tjafsa om.
Mm.
Och så gör han det. Precis. Ja, men alltså att det står i det dokumentet att vi ska inte exportera till diktaturer och den andra grejen då att Saudiarabien gick in i Bahrain. Till och med de för alla andra på jorden självklara påståenden lyckas Carl Bildt slår du fortfarande din fru i fjera? De frågorna. Och jag tänkte på att i och med att det ändå inte går, alltså det spelar ingen roll hur noga de tvättar sina frågor från laddade ord och slängiga formuleringar. Alltså det blir ändå bara här tjafset. Kan man inte bara då gå full on åt andra hållet när man intervjuar Carl Bildt? Alltså bara köra, slår du fortfarande din fru fullt ut istället?
Aha, okej. Okay. Men hur skulle de här frågorna...
Men att för att ändå bli så, oavsett liksom hur respektfull man gör frågorna, då kan man ju åtminstone ställa lite roligare frågor istället. Eller hur?
Tycker du det är bra att man piskar en? Eller varför är det bra att piska bloggare?
Varför blir du sexuellt upphetsad av att bloggare piskas? Carl Bildt, kan du svara på det? Hur vill du kommentera de här uppgifterna om att du bara kan ha sex med Anna Maria på fredagar, för det är då du vet att bloggaren blir piskad? Hur vill du kommentera de uppgifterna, Carl Bildt?
Han kommer svara på samma sätt som om frågan var, anser du att Saudiarabien är en diktatur?
Ja, det blir det.
Varför är det så att du, när du tittar på 50 Shades of Grey, måste fylla i att Anastasia egentligen är en saudiarabisk bloggare bara för att du ska tycka att den här filmen överhuvudtaget är sexig?
Men är det inte också sjukt att så många måste svara på frågan, anser du att Saudiarabien är en diktatur? När det är väl helt, alltså man skulle kunna kapa det ledet och gå direkt på, anser du att vi ska göra vapenaffärer med diktatur? För varför ska man, det kan väl inte vara någon i Sverige som anser...
Nej, men det är ju inte en åsiktsfråga, det är väl liksom någonting som jag antar, det måste finnas kriterier, eller det finns kriterier, vågar hävda, som kan bedöma det och som inte är så här upp till olika människors tycke och smak.
Är kungarna och prinsarna i Saudiarabien demokratiskt val? Det är liksom inte en fråga så här, anser du att det var ett rättvist val som låg bakom att de kom till makten?
Nej, precis. Ja, men det är lite så här att vi prioriterar ner klimatfrågan, för en opinionsundersökning visar att väljare tycker inte att den är så viktig. Att det,
nej.
Det är inte en, eller man gör det till en åsiktsfråga.
För det är ju liksom nästan liksom respektlöst mot dem som lider under diktaturen. Att folk här ska liksom säga så här, nej, men det, vad tycker vi att det är en diktatur? Eller vad tycker vi här i Sverige?
Ja, precis.
Eller det är ju inte intressant i så fall vad Carl Bildt tycker i väl.
Varför är ditt bästa lördagsnöje, Carl Bildt, att se en kvinna bli avrättad inför en skrikande pöbel på en fotbollsarena för att hon har kört bil? Varför tycker du? Varför det?
Vad är det som är så kul med det?
Ja. Ja. Varför köper du popcorn och går och kollar på det, Carl Bildt?
Den typen av frågor.
Ja.
Ja. Varför älskar du att se svenska vapen användas i avrättningar mot människor som har stulit en höna?
Jag kan påminna igen om ömhet. Stand-up-turnén som jag och Kringlan är ute på i vår. Info om den finns på Facebook-sidan som heter Ömhet, en stand-up-turné med killarna från Lilla Drevet, eller på omhetsturnén .wordpress.com. 7 maj i Stockholm har blivit slutsålt, men då har vi lagt till en extra föreställning 14 maj i Stockholm på Bonden Bar. Skynda dig att skaffa biljetter till den. Vi har också lagt till Göteborg till turnén. 29 april är vi på andra lång. Men som sagt, ja, all info om alla datum finns på Facebook-sidan eller WordPress-sidan. Och det uppdateras hela tiden med nya datum. Jag kan också säga att jag uppträder, inte med Kringland, men med bland andra Martin Lagos i Kristianstad den 4 mars. Det är på klubben Äntligen Roligt på Biljardkompaniet i Kristianstad. 4 mars alltså.
Den här podden görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och om ni vill komma i kontakt med oss på något sätt så kan ni skriva om eller till oss under hashtaggen Lilla Drevet någonstans.
Mm.
Ha det så fint!